Välkomna tillbaka till Smartare Fitness-podden. Mitt namn är Pavle som vanligt och jag har med mig David som är the usual suspect. Och så har vi för andra veckan i rad här Björn Hedensjö här som har pratat om lite olika saker med oss här i den här podden. Den här gången ska vi prata om stress, så välkommen hit.
Tack för att du får komma. Alltid mysigt att vara här.
Yes. Hur är läget med dig?
Bra, lite sådär utbränd light, redo för jullov.
Hög stress.
Ja, ish faktiskt. Yes. Men hanterbart. Sådär.
Ja. Och det ska vi prata om idag, hur man kan hantera stress.
Verkligen.
Yes. Men innan det tänker jag att vi kan bara nämna, du är aktuell, vi nämnde det på förra podden förra veckan. Du är aktuell med den här boken som heter Omtyckta människor. Vill du säga något? Varför ska man köpa den?
Det är en handbok i relationer, relationsfärdigheter. Så att om man vill fördjupa eller boosta vilken relation som helst, en vänskapsrelation eller relation till kollegorna eller så, så då tycker jag man ska läsa den där. Plus att den är ganska kul att läsa, tror jag, för vem som helst. Det handlar om...
Alltså, det är bra för mig kan jag säga. Ja. För jag har alltid varit sån här... Jag bryr mig inte vad någon tycker. Yeah. Så kollar jag bara, det är mycket där som är unlikable. Alltså
det, ja. Jag tycker ni känns båda som väldigt likable personer faktiskt. Men,
om man är nära. Men det, ja. Det är som en det är så här, om du inte kommer nära
jag
mig.
Tror du har en aura av att vara lite så fuck you.
Ja, jag har en aura av det. Men alltså, om man kommer nära mig så bara så, nej, man är skitschysst och skitsnäll.
Ja, ja, ja.
Men jag är lite så här inner circle typ.
Ja, annars är det fuck you aura.
Det upplevs så till.
Jag tror jag har också lite den när man inte, alltså typ på stan när jag går, jag tror inte jag är approachable. Jag
vet
inte
om du, men det var de grejerna jag, jo, men det är så här, ja. Le. Det är så här, le lite, ja. Som i boken. Jag var så här, ja, jag är så här, jag mördar blickar folk. Ja.
Folk blir så här, men har jag en ingång till en person så du upplevde mig aldrig som unlikable på något, nej, sätt, men precis. Det är så här, vi hade en ingång till någonting, ja. Det är så här, men ja. Du är inte total främling, men jag tror inte att jag, alltså det är det här. Vad är det man kallar? Resting bitch face. Alltså.
Du har ett sånt, ja.
Jag tror det, jag tror okay. Det.
Men allt är forskningsbaserat i alla fall och liksom hundratals tips om sånt som gör att folk gillar en. Alltså om man gör på det här sättet så blir man omtyckt och typ alla kan bli lite bättre på det där. Inklusive jag själv, jag är verkligen inget facit sådär. Utan jag tyckte att jag lärde mig mycket av att skriva den här boken och läsa om forskningen sådär.
Nej, så du satte dig in lite grann i det här området.
Satte mig in väldigt mycket i det faktiskt.
Jag har hört att man kan köpa den signerad.
Det kan man göra. Och då är det på en sajt som heter omtyktamänniskor.se. Där kan man köpa signerade ex.
Vi länkar till det.
Det är en bra domän.
Eller hur?
Alltså skit i boken liksom. Jag tänker så här, det är bra.
Just det. Den ska jag sitta på.
Ska du göra lite blogg och sånt, lite content där?
Jag vet fan om jag orkar. Jag gör så himla mycket content ändå med min podd och sånt där.
Ta ut på en sida så lägger du upp den.
Ja, exakt.
Ja, men precis. Du driver en podd och gör lite annat också.
Exakt. Så att jag är psykolog då, har mottagning. Och sen så kör jag en podd som heter Dumma människor, en psykologipodd. Tillsammans med en tjej som heter Lina Tomsgård. Och sen så föreläser jag mycket. Det är väl mina tre huvudsysselsättningar sådär. Skriver böcker också.
Så det är inte liksom från ingenstans som vi väljer att ha dig för att snacka om stress. Grymt. Då så, ska vi hoppa in i det? Stress.
Men jag tänker så här.
Känner mig stressad.
Exakt, vi har en liten anteckning här som jag ska kika på. Men det är liksom en grundläggande förståelse av stress. För jag tror att många slänger ur sig med så här, stress. Så här, det kan ju kanske utspela sig på lite olika sätt. Men då så här, okej, men vad är stress för någonting? Och hur påverkar det kroppen?
Ja, gud, jag har så mycket att säga om det här. Jag har faktiskt skrivit en bok om stress också som heter Tid att leva. Ja, vad är stress? Det är en uråldrig reaktion, en sån riktig grått människogrej som syftar till att omfördela kroppens och hjärnans resurser för att möta någon typ av utmaning eller hot. Den är inte farlig i sig, utan tvärtom, det är liksom bra att vi har den här. Det händer jättemycket saker i kroppen. Så känner ni till det här begreppet fight-flight-reaktion?
Ja. Det var där jag tänkte, det var där jag hade min första tanke.
Ja.
Du utvecklade den jävligt fint där. Så här, det är liksom en funktion ändå.
Kamp-flykt-reaktion på svenska. Och i första hand kanske då utvecklad hos oss som någonting som ska hjälpa till vid någon typ av fysiskt hot. Ute på savannen eller vad det kan vara. Alltså det kommer en tiger där. Vad händer då om man får puls till exempel?
Yeah.
När någonting händer så. Och vad handlar det om? Jo, det är hjärtat som pumpar blod till stora muskelgrupper. Yeah. Så att man ska kunna fightas eller fly härifrån. Kamp, flykt, reaktion. Så. Händer massa saker psykologiskt också. Till exempel prefrontalkortex, som är den här delen av hjärnbarken som sitter skyddad bakom det hårda pannbenet, kopplar ner lite grann. Mm. Och den delen av hjärnan är förknippad med att
tänka
låg, så här, resonera, problemlösa och så. Och den, bara, den behöver man inte i den här tigersituationen, utan då behöver man kanske liksom hyperuppmärksamhet och liksom lite tunnelseende och sådär.
Man blir lite mer djur.
Man blir lite mer djur, alltså lite sämre på att tänka på ett sätt. Man blir också väldigt handlingsinriktad och så. Så här, man behöver göra något. Och jag tänker på ett sånt bra exempel på det ju under pandemin, minns ni? Då gick man ju runt i någon typ av lågintensiv stress, åtminstone under en period när man kände sig, vad fan är det som håller på att hända? Ska jorden gå under? Så här. Handlingsinriktad, tänker ganska dåligt, åker och köper jättemycket toapapper. Det blev liksom en stresscoping i den situationen då.
Man slutar tänka logiskt, man blir lite mer så här... Jag och Pavle använder ju djur rätt mycket. Det är så, man blir ett djur. Man är reaktiv. Ah, det är bara överlevnad. Det här måste jag ta.
Lite så. Instinkt.
Ja. Instinkt, det är mer så här.
Som... Och ju starkare stressreaktion, desto mer så. Mm. Sen så kan man vara lite stressad, då funkar man fortfarande ganska bra. Sådär. Men man kan påverka sig olika mycket. Stressen är vår vän, brukar jag säga. Det är liksom inget... Vi ska vara glada att vi har den här, för den aktiverar oss på olika sätt. Utan en stressreaktion skulle vi bara vara helt passiva och ligga i soffan typ. Så att, att det går upp och ner lite grann i stresskurvan, det är som det ska. Den farliga stressen är den kroniska stressen, den man aldrig kommer ner ifrån, när kurvan liksom går upp och sen stannar på en hög nivå. Och det är därför till exempel återhämtning, alltså alla stressforskare brukar tjata om att det är så himla viktigt, för att det är sånt som hjälper oss att... Så om man ligger väldigt högt på den här kurvan, så då kommer man ner. Så att då får man ett liksom sunt stressmönster. Så att det är kronisk stress som är farlig, och det förknippas med jättemycket problem. Alltså både psykiska och fysiska. Till exempel ökar risken för sömnproblem, depressioner. Ökar risken för diabetes typ 2, sådana åldersdiabetes på sikt. Hjärt-kärlsjukdom och så vidare.
Det där är jävligt intressant, för jag hör ju att det kommer ju verkligen från ett psykologiskt perspektiv. Stress från ett psykologiskt perspektiv. Jag tänkte mer så här, stress kan ju också vara så här allmänt nedbrytande.
Mm.
Allmänt liksom att energi används överlag. Alltså typ så här, låt säga nu att jag är jättemycket i min prefrontal cortex och tänker jättelogiskt och jätteinspirerad, och det drivs av allt annat än reaktion och rädsla och så. Det kan ju fortfarande göra mig trött och behöva återhämtning även där. Alltså det kan ju fortfarande vara nedbrytande rent fysiologiskt.
Verkligen. Absolut.
Och skulle man kunna separera på stress som två separata liksom sätt att se på det då? Som att så här, stress rent att du lever, att det kräver energi, typ att du ska vakna, alltså att du tränar, mår bra. Det kan ju fortfarande vara ner, alltså det kräver fortfarande att du återhämtar dig från det. Och sen har man den här kanske negativa stressen då, om man säger så. Men hur skulle du separera på det om det inte blir för geekigt liksom?
Nej, men så kan man separera det, tycker jag. Jag brukar prata om så här bra stress och typ dålig stress eller naturlig stress och en nedbrytande kronisk stress. Så det brukar vara så jag delar in det helt enkelt. Så att man behöver inte vara rädd för stress i sig. Och sen så finns det också faktum att vi presterar som bäst vid visst stresspåslag. Det finns sådana stressprestationskurvor där man kan se att liksom
lite press.
Lite stress och press, då är vi som allra bäst.
Det har man hört ändå.
Ja, och sen så när det går över en viss nivå, då börjar prestationen sjunka. Och ju mer komplicerad uppgiften är rent tankemässigt eller kognitivt, desto mindre stress tål vi. Är ni med? Så att,
det har jag tänkt på. Det är så här, jag vet inte, ibland kan jag noja mig över saker och sen typ en jobbintervju eller vad som helst. Och sen när jag väl är där så är det ju lite press in the moment. Men det får mig alltid att det gick ju hur bra som helst. Det var lite press. Verkligen. Det gick bättre än vad jag trodde.
Ja, det gör att man skärper sig och sådär. Ja,
exakt.
Men en grej som är bara värd att ta upp i det här sammanhanget, jag pratar om att den här reaktionen ursprungligen då kanske främst är anpassad för någon typ av fysiskt hot i savannmiljö eller liknande. Men ett problem för oss människor är att vi får egentligen samma påslag vid en anställningsintervju eller på första dejten eller när man ska träffa svärföräldrarna första gången, alltså när vi blir nervösa för någonting, då får man ju också den här stressreaktionen.
Ja, det är samma reaktion, samma sak som händer.
Precis, och problemet är att många av de uppgifterna kräver ju att man klarar av att tänka bra.
Ja, verkligen. Alltså, jag tänkte så här, jag tänker direkt på presentationer jag var tvungen att hålla i. Det har alltid liksom förknippats med så här, ah, men shit, alltså, nu måste jag liksom kunna den här grejen.
Pulsen går upp.
Och pulsen går upp jättemycket och så får man liksom en blackout där framme.
Det kan hända, ja, det kan hända, absolut. Absolut. Ja.
Det blir ett djur.
Ja, exakt. Ja, men det blir lite, som du säger, lite tunnelseende. Man liksom, ja, det är klart, man kanske kan träna på det och så, men, ja, men de första gångerna jag har gjort något sånt, då har det varit så här, okej, okay, men shit, alltså, jag ser ingen i publiken. Alltså, jag ser dem, men jag är totalt fokuserad och liksom nästan lite så här tunnelseende, så att jag inte riktigt
verkligen
kan
se dem. Men det här är intressant.
Men när jag är van, till exempel när jag undervisade jättemycket i karate, då kunde det vara liksom jättemånga där som är så här, ah, men nu ska jag undervisa någonting. Men det har bara varit av en rutin. Och då är det så här, ah, men då är det lugnt. Då kan jag tänka, jag kan improvisera. Jag kan liksom, som att jag har access till min hjärna.
Då har du access till hjärna. Ja. Precis så, exakt så. Mm.
Intressant, för att vi hade någon så här, finns det någon positiv aspekt av stress, och det tycker jag att du täckte rätt bra.
Ja.
Men identifieringen är ju bra, och det tänkte jag att vi kunde snöa oss in på rätt naturligt här. Att så här, för att det var skitbra liksom påpekning och förstärkelse av att den reaktionen som sker, oavsett om det är en tiger eller inte, och så kanske väldigt många går runt hela tiden.
Ja.
Och har den här onödiga reaktionen av saker som inte är en tiger. Den hade en riktigt vettig funktion i savannen.
Yep.
Men nu går man runt och kanske och har den här funktionen i vardagen. Liksom. Och då blir en av våra frågor hur man identifierar de här olika typerna av stress.
Ja.
Är liksom, vad gör man? Alltså, hur skulle du få en människa att bli mer liksom så här, okej, men nu vill jag att du tänker på det här.
Ja, liksom hur upptäcker man om man är i riskzonen typ.
Mm.
Ja. Men jag har ju stresspatienter ibland på min mottagning då. Ja. Och då, allra först så brukar man ju så här kolla, vilka stresssymptom har du? Liksom, hur allvarligt är det? Och då finns det fyra olika grupper av symptom. Dels har vi tänkandet som påverkas. Så här, det finns så här vanliga grejer som folk med mycket stress brukar säga då, till exempel att jag tycker att jag har fått problem med minnet, jag har svårt att minnas grejer, jag är virrig, glömmer saker. Så det kan vara en sån sak. Jag minns själv en så här jättestressig period, och så jag försökte blippa upp min ytterdörr hemma med bilnyckeln. Då är det så här, Björn, nu ska du chilla ett tag.
Du börjar bli dum.
Ja, när man börjar bli dum, ja.
Ja, men det har hänt mig lite sådana, också som du säger, stressiga perioder. Liksom så här, men strumpor som ska in i tvättkorgen slänger jag istället i papperskorgen. Ja. Eller liksom slänger, alltså det är bara så här, man catchar sig själv att så här, nu åkte den här skålen som egentligen ska in i diskmaskinen, den åkte in i liksom, nästan åkte in i tvättkorgen. Det var så här, nästan liksom.
Det är ändå
att man
rätt,
liksom
det är ändå
kommer
rätt,
på sig själv där. För fan, varför gick jag hit?
Ja.
Vad är det jag gör?
Verkligen.
Men att det liksom verkligen är en förklaring då på att man inte har access till sin hjärna.
Mm.
Men dagligen då? För det där verkar ju vara så, okej, men nu har det kommit till en punkt. Det känns ju som att de där grejerna är så, oj, nu kanske det är saker som händer här. Men om dagliga saker, rent allmänt, om man går runt och känner så här, kan man känna någonting i det dagligt, alltså att nu börjar det spåra lite?
Ja, precis. Jag ska bara dra igenom de andra tre grupper till av symptom. Alltså sen så har vi också kroppsliga symptom. Alltså det brukar vara så här, till magen, att magproblem kanske. Muskelspänning, att man känner sig väldigt liksom så här, värk kanske ofta i nacke och axlar och sånt där. Det brukar vara, vad har vi fler för vanliga fysiska symptom? Huvudvärk, inte ovanligt. Och så. Och sen så har vi känslomässiga symptom, att man blir typ väldigt irritabel kanske, alltså lättretlig, att man blir svajig känslomässigt, att man så här bara gråta lätt kanske eller så. Och slutligen har vi stressbeteenden, att man beter sig som om man hade bråttom hela tiden. Mm. Alltså fast man inte har det. Det är en så här typisk grej som jag brukar kolla med mina klienter. Då, så här. Om du har en halvtimmes lunch, hur länge brukar du ta på dig för att käka? Så här, ja, men jag käkar på 7 minuter, bara kastar i mig min pastahjälm eller vad det är. Så här, att man beter sig hela tiden som att man har väldigt bråttom. Det är, så här, det är en timme till jag ska vara på det här mötet med halvspringer till bussen. Jag effektiviserar allt i min tillvaro. Jag så här, går mellan snabbköpsköer, så här, går till den kortaste.
Det är så jag.
Och jag menar, det kan ju vara funktionellt ibland. Om man har bråttom så ska man ju, då kan man göra så. Mm. Men folk som gör så typ hela tiden, att man så här, effektiviserar sin underhållning, man sitter och scrollar på Instagram medan man tittar på Netflix.
Alltså, ja, just det, klassiker.
Ja, klassiker. Alltså. Så att om man har väldigt mycket, alltså alla de här sakerna som jag beskriver nu tror jag att typ de flesta som lyssnar kan känna igen. Att men, jag har ont i magen ibland och jag har så här, spända nackmuskler ibland och jag är lite virrig ibland. Så. Inga problem, det ingår i att vara människa. Men om man känner igen symptom från alla de här 4 symptomgrupperna ganska mycket, då är man nog kanske i riskzonen.
Exakt. Mm. Nej, men jag märkte faktiskt rätt nyligen att så här, jag gör ju min gröt på morgonen liksom. Jag har märkt så här, varför är jag stressad när jag gör det? Alltså det finns ingen anledning till att jag är stressad just nu. Mm. Det är som att jag alltid är där framme.
Ja.
Jag är inte här just nu.
Nej.
Och då är det så här, och jag är ju lite så här optimering och effektivisera allting. Så ja. Det ska vara, helst ska jag ha liksom gjort någonting medan någonting sker. För ja. Att det ska, för då sparar jag ju tid. Alltså jag är en sån här som kan knyta upp skosnören vid hissen. För att liksom när jag kommer in så vill jag inte göra det inne.
Nej.
Jag vill ju liksom kunna ta av mig skorna när
jag kommer in. Det finns sekunder att vinna.
Ja, men exakt. Men det är också så här att jag gillar att vara on the flow. Och jag tror att det kan vara bra, men som du säger, om det blir liksom så här onödigt till slut. Det blir så här.
Men, ja, som du vet när du åker till pendeltåg eller tunnelbana. Och medans du vet att du ska vara längst fram, men du gick på längst bak.
Ja, för då kan jag gå.
Så då kan du ta mellanstationerna för att byta vagn, ja, och gå framåt.
Exakt.
Det gjorde jag väldigt mycket förut. Ja. Nu åker jag inte så mycket kommunalt, men det är en sån här typisk grej, du vet, så här effektivisering.
Ja, men medan det händer, så ska det effektiviseras.
Man ska liksom vinna tid på något sätt hela tiden.
Ja, exakt. Och när jag märkte att det spårar lite, så här, jag har min allergitablett, man ska ha den i munnen. Man får inte äta inom 5 minuter, men då vill jag gärna ha den. Jag vill ta den först, för sen jag lägger i min gröt, sen då tajmar jag.
Ja.
Det är timing, alltså det är liksom så här. Och jag har, alltså så länge det inte är ett problem så är det lugnt, men jag märkte ett tag att det är så här, alltså typ så här att det börjar bli för mycket.
Ja.
Och det var ju i samband med andra saker, typ skriva en jävla bok.
Ja. I hear you,
då blev det lite så här. Då blev det så här. Okej, nu måste jag chilla lite med allting här. Nu måste jag kanske dra i handbromsen, för nu är inte det här hanterbart längre.
Ja.
Liksom det, men ja, det är så här. Jag tror inte det passar mig heller, som är så här ett 3 också. Som,
ja, du är väldigt, det kommer väldigt naturligt för dig, så det, jag fattar vad du menar.
Ja, men intressant. Men jag tror att du svarade ändå på de här identifieringsgrejerna egentligen.
Ja.
På dem. Och vad gör man om man identifierar det? För jag tror att det svåra är ju att ta tag i det.
Mm.
För att då måste man ju ta tag i sitt skit. Det är lättare att fly från verkligheten och fortsätta med sin grej.
Ja. Sen kommer jag bara kunde göra grejer ännu snabbare.
Eller så här, så det jag har upplevt är att så här, jag måste ju ta tag i det här, men det är jobbigt.
Mm.
För jag har ju ett problem, det är därför jag gör det.
Mm.
så just den grejen som gör att man fortsätter fly från det, men då bakslaget blir bara större och större.
Ja.
Så hur örfilar man sig själv till att samla dig?
Ja, men bra fråga. Alltså, den stressbehandling som jag brukar köra, den innehåller liksom 10 komponenter, det är liksom 10 steg sådär, som jag kör. Och det jag brukar ta först, för att det är liksom den lägst hängande frukten, det är att när jag har kartlagt de här beteendena så brukar jag kolla... eller kartlagt symptomen, så tar man de här stressbeteendena och så får personen börja utmana dem, alltså typ göra lite tvärtom. Det är så här, okej, så att du käkar på 7 minuter, säger du. Nu får du ju uppgifta mig att käka i minst 20 minuter.
Mm.
För du har en halvtimmes lunch, eller hur? Du behöver inte käka på 7 minuter. Och då säger den här klienten ofta, va? 20 minuter? Vad fan ska jag göra? Ska jag bara tugga, eller? Ja, precis. Du ska bara tugga.
Det är så här, sit the fuck down. Chill the fuck down.
Chill the fuck down. Och så säger de så här, men det låter ju jättestressigt. Och då säger jag så här, ja, det kommer att kännas stressigt till en början. Du vet, att de ska sitta bara, så här sitter jag och slösar tid. Men det finns ju en sån här fantastisk grej i psykologisk behandling då, som är att beteende är väldigt kraftfullt för att, liksom, om man börjar med ett beteende så kommer tankar och känslor att hänga med. Mm. Så om man börjar att vara lite aktivt långsam när man kan, då kommer liksom tankar och känslor också att börja bromsa in. Mm. Så att om jag har en klient som så här halvspringer till, på stan, så här, går på stan och kan liksom inte gå i normalt tempo utan måste halvspringa på trottoaren, då kan en uppgift vara så här: nu ska du få vara, om du inte har bråttom någonstans, då kan du få öva på att vara lite aktivt långsam, halvera ditt tempo. Mm. Det låter svinstressigt. Ja, men testa. Och så känns det i början lite stressigt, men efter ett tag så hänger liksom tankar och känslor med kroppen då, så här, och så börjar man känna sig lite lugnare i kroppen. Så att det är en sån grej, att man börjar göra tvärtom. Utmana dina stressbeteenden, gör annorlunda, var aktivt långsam. Mm. Det här är också ett svinbra knep. Ni vet, när man tar semester efter en intensiv jobbperiod, nu ska vi ha jullov snart till exempel, då är man ofta uppe i det där uppvarvade. Så att man är så här, upp på morgonen och så här, ungar ut och leker. Så här, upp. Allt ska liksom gå undan, man är kvar i sitt stressmode. Och att då bara tänka på att, okej, aktiv långsamhet. Mm. Så här, nu ska jag dricka kaffe i 2 timmar innan jag ens ska fundera på vad jag ska göra.
Varva ner.
Liksom, låt saker gå sakta. Och så kroppen kommer bara vilja, nej, det är saker som ska vara effektiva och snabba. Nej, nu ska vi bromsa. Men det känns obehagligt att bromsa. Ja, men du kommer över den pucken snart. Mm. Kör på bara. Så att det är typ det första jag brukar göra. Att identifiera stressbeteenden. Gör tvärtom när du har möjlighet. Och målet är inte att man alltid ska vara långsam, utan att man ska kunna välja, man ska vara flexibel. Mm. Så att man behöver inte alltid göra allting snabbt eller långsamt, utan man ska kunna anpassa efter situationen. Det är liksom...
Så man ska vara bekväm med det långsamma också. Inte liksom...
Ja, men det var det första jag gjorde. Jag började blanda mig gröt långsammare, för det var liksom så här blandningen snabbt. Och det var så här, chilla.
Och det känns ju onaturligt och fel i början. Yeah. Men då får man bara hålla i det ett tag. Så här, just det. Jag ska göra saker långsamt nu. Och då kommer tankar och känslor hänga med efter ett tag, och till slut så känner man sig lugn. Alltså kropp, tanke och känsla hänger ihop så himla mycket. Tänk att ni är på någon sån här grekisk strandort på sommaren, och så ligger ni på stranden och så ska ni gå och köpa ett par flipflops. Vad har ni för tempo när ni går till den här butiken då? Man liksom hasar ju så här jättesakta.
Och det, relaxed.
Man är relaxed och liksom ens kropp är relaxed och så. Och man kan hjälpa tankar och känslor att bli mindre stressade genom att använda kroppen på ett mindre stressat sätt. Så att det är en sån tidig åtgärd som jag gör.
Jag tänker ju så här, det här är ju bra knep för att så här, komma tillbaka lite. Men man vill ju inte heller sen efter semestern eller efter jullovet bara så, nu är vi tillbaka som vi gjorde innan.
Nej.
För då blir det ju det här jojo. Så, precis som jojo-bantningen, så blir det jojo-stressande. Att många är ju samma, alltså det är samma sak där, att så här, men nu har jag haft, man längtar till semestern igen.
Ah.
Man springer till semestern och sen så har det varit så skönt, sen kommer man tillbaka, sen så hur implementerar man den livsstilen?
Ah, älskar, ni är så himla kloka, det är så himla härligt att vara här varje gång. Jag tycker ni säger alltid grejer som jag brukar säga. Jag satt och bärsade 16 weeks of hell häromdagen i någon
Bra. Jag brukar säga 16 weeks of gurkor.
Ja, för att det är också den här liksom usla principen att man bara gör en grej väldigt intensivt under en period och sen så går tillbaka till så som det var.
Exakt. Alltså, hur kommer jag in i att man är en relaxed?
Ja, precis. Och då finns det ganska många olika sådana verktyg för det. Alltså en sån grej som jag, som sagt, en 10-stegsraket. Jag vet inte om vi liksom hinner ta allt idag, men en sån grej som man brukar göra med det är att alltså lite time management, att man kikar på hur mycket belastning har du i ditt liv. Mm. Vad är det som stressar folk? Det är det, alltså man anpassar ju behandlingen väldigt mycket efter den individuella situationen, men för en del personer så är det bara att livet är för tjockt. Mm. Alltså det är för mycket grejer. Och då får man köra strukturerad problemlösning. Då går man igenom så här, vad är det här? Kika på kalendern, vad kan plockas bort? Det är ofta ganska mycket som man faktiskt kan som kan vänta eller som man kan plocka
bort. Man har people pleasat för mycket liksom. Man tar på sig för mycket grejer.
Så kan det vara. Precis. Tacka nej-träning är också en sån här grej som jag brukar få köra. Det är väl det som ligger, det är väl fortfarande mitt största stressproblem skulle jag säga. Att jag sådär att jag tycker att det är så kul med olika saker så jag tackar väldigt lätt ja. Så här, det låter svinroligt.
Samma här. Och så ja, det är så här, det är kul men det är till slut blir det så här, jag har 17 kul grejer idag. Det,
ja, nu var ingen så av dem kul.
Nej, det blev till slut.
Ja, jag är också sådär. Jag är exakt likadan. Jag blev inspirerad av en person som vi kontaktade en gång. Inte för att nämna några namn, men den personen kom sen på podden. Jag blev så här inspirerad av det. Var så här, först blev jag lite triggad.
Mm.
För det var någon så här svar. Så här, nej, men jag kan tyvärr inte ta det här just nu. Jag kan om ett halvår. Du vet, så här, jag tänkte så här, för fan.
Dra åt helvete.
Jag var så här, vad leker du?
Mm.
Du vet, så här. Men det var ändå, du vet, så här. Verkade, du vet, så här. Manager. Det är så här, så nu kan jag. Så var det skitbra allting. Så det verkar leva ett väldigt sunt.
Mm.
Du vet så här, ja men då ryker det väl om inte det kan. Alltså det är ändå så här.
Något får ryka liksom.
Byggt sitt. Nej men från den personens perspektiv. Alltså, ja men då ryker väl det tillfället då. Om det inte, alltså det är så här, men
ja, exakt.
Den personen här, jobbade väldigt mindful.
Det kommer ändå inte bli bra om jag tackar nej för att jag är rädd för att missa den möjligheten. Ja. Det är mer så, tror jag. Det är ett väldigt
men det är en svår balans ändå, för jag tänker att någonstans finns det ju så här, det är extremer från alla håll.
Ja.
Om man ska vara helt layback och inte vara någonting pushig.
Mm.
För jag tror att det är det, för, så här, om man ändå dras tillbaka till att den här podden är väl ändå många människor som är lite högpresterande, många som tränar hårt, vill mycket i livet.
Ja.
Målmedvetna människor. Och då är det ju ändå så här, man vill ju inte heller vara den här som är så här, det sumpade jag för nu ska jag ta hand om mig själv. Att det blir för mycket kamma med ett hårs.
Ja.
Någonstans finns det ju ändå så här, det är ju bra med lite dragkamp. Men det är väl extremerna vi vill kanske undvika.
Alltså på något sätt, jag tycker då, det är både min kliniska erfarenhet och erfarenhet från mitt eget liv, att när man har koll på så här stresshanteringsverktyg och hur man ska, resiliens är ett sånt där fint ord för det, hur bra man är på att stå ut när det gungar och stormar och händer mycket och sådär. Alltså man kan verkligen träna upp den förmågan och då blir man ju mycket mer högpresterande faktiskt.
Alltså, man tål mer stress.
Ja. Så att man kan liksom använda de här stresshanteringsverktygen för att ta hand om sig
orka
själv
mer.
Så att man orkar mer. Alltså resultatsumman blir mer.
Ja, exakt. Men exakt. Och det köper jag att så här, det blir gånger noll annars.
Ja.
I längden.
Ja.
Men i längden annars så blir det att du tjänar på det ändå. Och det är rätt svårt kanske att fatta innan man har börjat ta hand om sig själv.
Verkligen.
Men jag tänker så här, du kanske också nu med boken och allting och det är mycket som händer. Så här,
ja.
Det är så här, ibland kan det väl vara bra att kanske jobba lite för mycket så länge man har inplanerad vila.
Ja, verkligen.
Att det ändå går att pusha gränserna.
Ibland får man vara lite så landslagsläkare. Alltså att man så här, okej, nu fan ska vi klara att spela 90 minuter med benbrott.
Exakt.
Så här, då får vi lösa det efter bästa förmåga och sen så får vi ta igen oss efter matchen. Alltså ibland är det, får man ha det perspektivet.
Ja, det är nu det gäller liksom.
För jag kan tänka mig att ändå kommer många klienter till dig, eller patienter kanske inte, som kommer att säga så här, men fan, alltså vet du vad? Just nu kan jag inte ta bort någonting. De här grejerna måste göras och det här, det är skitviktigt.
Ja, jag har nu på två gånger på kort tid varit på olika advokatbyråer och pratat om stress med dem och då har ju perspektivet varit att det här är personer som sitter och jobbar till klockan 22 varje kväll. Alltså man kan inte, jag kan inte säga till dem att jobba mindre utan man får hitta liksom andra sätt att klara av
de
det.
De bara, loser.
Lite så. Så är det verkligen.
Men då kanske det handlar om att man kanske ska. För jag tänker, ur träningsperspektiv, det är ju okej att träna mer än vad man ska under en kort period, så länge man får återhämtning.
Ja.
Men det är bara det att det är den, alltså man måste vara medveten om att nu kommer jag gå in i, nu kommer jag bryta ner mig kanske lite extra, men jag kommer också få en ordentlig återhämtning.
Ja.
Alltså, men jag tror bara att folk kanske inte är tillräckligt mogna för det. Jag är inte mogen för det i annat än träning.
Nej.
Jag förstår det när det kommer till träning, men jag förstår inte det när det kommer till.
Men för att spinna vidare lite på det där ändå, att så här, någonting kanske ändå i slutändan måste ryka för att liksom hantera det här. Tror du inte till exempel så advokatbyråer och folk som är högpresterande och jobbar väldigt mycket, tror du inte att automatiskt så har de kanske färre nära relationer eller liksom att de är alltså kanske att någonting ändå ryker, de hinner inte träna, de gör, alltså att de har ändå löst det på något sätt.
Ja, sen så är det ju så att både liksom goda relationer och träning, det är två av de viktigaste saker vi har för att vara motståndskraftig mot stress. Så det är inte alltid såna högpresterande personer mår så himla bra, och ganska ofta så klappar de ihop efter ett tag och så. Och man vill ju att folk ska vara liksom leva långsiktigt hållbart. Alltså folk som är bra på stresshantering är ofta väldigt bra på att välja. Mm. Och därför så... en grej som jag lägger stor vikt vid i mina stressbehandlingar, det är ett så här värderingsarbete. Det låter svinflummigt, men det man gör är så här, man kollar, vad är viktigast för dig i ditt liv? Jag lägger mycket tid på det här, ganska många sessioner. Det var så här, det finns olika övningar för att man ska komma i kontakt med så här, det här är verkligen, verkligen viktigt för mig. Så här vill jag vara i världen. Liksom, jag vill vara en närvarande pappa, eller jag vill vara en person som upptäcker nya kulturer. Alltså man får hitta sina viktigaste värderingar. Och då har man det som en slags bas sen i resten av behandlingen. Och då man blir mycket bättre på att prioritera. Och de här som är riktigt proffsiga stresshanterare, Fred Livheim heter en forskare på KI som jag skrev den här boken tillsammans med. Mm. Och han, jag tycker alltid det är så häftigt att prata med honom, för att han, jag märker hur lätt han har att så här, fatta små vardagliga beslut. Han är så här, ta det här med i värderad riktning, som man brukar säga. Alltså, är det här i linje med mina värderingar? Nej, det är det inte. Han gör den kalkylen så snabbt och så, och kan han tacka nej eller ja. Sådär. Så att jag tänker mig, även de här toppresterande advokaterna som jobbar till klockan 10 varje kväll, alltså de kanske fixar att hålla ett antal nära relationer. De kanske hinner med sin träning, men sen så typ väljer de bort allt annat.
Ja.
Om de har en bra sån stresshanteringsförmåga.
Mm. För jag tycker att det här låter mer vettigt för folk som vill så mycket.
Ja.
Och så, alltså, jag tror säkert att det gäller alla mer eller mindre, men jag tror att det här blir ännu viktigare för de som behöver.
Men jag kan känna liksom så här, vi som driver företag och liksom är väldigt aktiva och liksom också tränar och har nära relationer, ja, men då kanske man inte blir den här mest sociala som tackar ja till alla.
Nej.
Afterworks.
Precis, och allas dygn har 24 timmar. Exakt. Så man får alltid betala ett pris. Alltså det finns alltid en alternativkostnad, för om jag väljer att satsa på det här, då kommer jag inte hinna med det där. Och att på något vis acceptera det och börja välja lite.
Mm. Men det där är skitbra. Jag tror att vi ändå svarade på rätt många frågor. Jag ska möblera om här lite grann, för jag tror att en fråga passar bättre. Vad händer annars nu om man nu lever i kronisk stress? Alltså hur påverkar det vår hälsa? Hur liksom... Ja, alltså jag tänker ju liksom utbrändhet.
När det har gått liksom riktigt långt.
När det har gått riktigt långt. Men för du var ju inne på pucken där, att man vill ju undvika det här, att man inte, att du sa en hälsosam är ju upp och ner liksom, att man kommer ner. Men vad händer nu liksom när det har varit så här lite för länge?
Mm. Det brukar ju ganska ofta märkas då i typ en depression, där vi har det här begreppet utmattningsdepression då. Sömnproblem brukar komma tidigt. Ni som är i träningssvängen kanske är intresserade av att veta att man, alltså buken brukar lagra mer fett också.
Stress liksom.
Ja, när vi är kronisk stress. Minnet, alltså man brukar också märka av att minnet påverkas efter ett tag. Och sen så har vi de här lite långsiktiga konsekvenserna då, ökad risk för till exempel hjärt-kärlsjukdom och åldersdiabetes. Så det
är några sådana. Liksom.
Ja, exakt. Och sen så det här med utmattningssyndrom, det är det som folk brukar beskriva ibland, att man bara vaknar en dag och kommer inte upp ur sängen i extrema fall. Man är helt, har ingen kraft.
Kroppen sagt nej liksom.
Ja, och det kan ju ta ganska lång tid att komma tillbaka från en sån genomklappning.
Mm. Och det sker oftast från ingenstans? Liksom. Att det är så här, boom.
Ja, man kan väl uppleva det så, men sen så om man
alltså jag tänkte just att du inte kommer upp.
Ja.
Det kan vara en...
Alltså, visst, folk ofta brukar beskriva att de blir lite förvånade så här, fan typ.
Nu sa de ifrån
och ja,
just.
Ja.
Men jag tyckte att du ändå försökte säga lite att men det upplevs så, men det kanske ändå har varit massas tecken på vägen.
Ja, alltså,
du borde bromsa in.
Just eller? Det, ja. Jo precis, som man kanske har missat, eller som du var inne på lite grann, att man typ väljer att inte se det, man bara kör på. Mm. Det här liksom tunnelseendet att man...
Innan vi går in på den grejen så vill jag faktiskt fortsätta på det spåret där. För att du sa det här, när man väl varvar ner och tar saker långsamt, så brukar det oftast mycket annat hänga med.
Mm.
Men det kan ju också vara så att man inte vill ta det långsamt för att man behöver...
Ja,
för att
exakt.
För att man inte vill gå in i de grejerna.
Ja,
det är mycket skit att ta tag i.
Mm.
Den grejen är ju inte lika lätt.
Nej, precis. Så himla bra poäng. Alltså en del i den här 10-6-behandlingen då brukar ofta vara meditation, att man ägnar sig åt mindfulness i någon form. För att det har bra effekter på stress och sånt där. Men en del tycker att det är fett obehagligt. För att det är första gången. Då måste de möta grejer. Det är första gången de stannar upp på 5 år, 10 år, 20 år. De har liksom inte stannat upp och känt efter. Ska man säga, man gör en kroppsskanning, går igenom kroppen och bara känna efter och så här.
Alltid
obehagligt.
Nej, men vad i sina tankar?
Ja, vad i sina tankar?
Jag vet många som liksom inte kan gå utan till exempel musik. Det blir bara så här, nej, men då måste jag, det blir meditation då, tänker jag.
Ja, 100%.
Så att, Och det är ju kanske inte så bra tecken.
Nej, det är inte ett bra tecken. Så är det verkligen. Att då man behöver facea sin skit, ja. Och så upptäcker man det. Att det finns massa skit där. Då.
Är svaret liksom så här, facea det eller skyll dig själv? Och sen facea det.
Ja, så kanske man kan säga. Men jag som psykolog skulle nog aldrig kunna säga, vara så hård, tror jag.
Nej, men jag tänker så här, that's the fact. Alltså, om du inte tar tag i det, så kommer det ta tag åt dig.
Ja.
Det kommer ta tag åt dig.
Du menar så, ja. Absolut. Ja.
Nu vart det mycket här. Mm. Jag vill komma in här också. Men tror du inte att vissa har de här undvikande beteendedragen som aldrig kommer... Alltså som alltid kommer bara, du vet, nej, det där finns inte.
Ja,
tills du inte går upp i sängen.
Men tills du inte går upp i sängen, men sen kanske du ändå liksom bara så här, vänta, låt mig bara vila. Det kanske liksom tar en jävla lång tid, men man kanske aldrig riktigt tar tag i det ändå, i grundproblemet.
Nej, så är det verkligen. Ja. Och det är ett sånt begrepp som vi använder också, undvikande beteende. Ja.
Nej, alltså min fästmö har ju varit utbränd, hon är ju väldigt öppen med det också. Och det var ju absolut som vi sa, hon, det var ju väldigt enligt henne plötsligt, men det var ju också så här... Ja, du har känt yrsel, du har känt det här och sovit dåligt, du har haft dålig mage. Alltså det är så här, det har inte varit från ingenstans.
Ja.
Och jag märkte även senaste tiden att hon var så här, nej, men jag känner så här, men det har bara varit mycket nu det här. Jag sa, nej, det, nu skriver vi ner alla grejer här. Och det har varit så här, allt det här har du på ditt bord. Mm. Det här har stressat dig. Hon sa, oj. Jag tror att det är väldigt lätt för högpresterande människor att så här, skita i det, jag måste ändå göra det.
Ja.
Och sen så prioriterar man inte sig själv.
Nej, man stannar inte upp och känner efter. Nej. Man bara öser på.
Mm. Okej, låt oss komma in på den sista frågan som kan vara väldigt relevant för den här podden.
Mm.
När det kommer till stress och fysisk aktivitet, träning och stress. Vill du säga ditt talt i notionen där?
Ja, det vill jag verkligen.
Om vad... hur ska man se på det hela? Hur ska man... tänka kring det, för det finns i vissa fall man kanske inte ska träna alls om man är super i sitt skit liksom.
Nej, precis. Men vi kan börja, tycker jag, med allt positivt, för att det är ju typ det bästa som finns. Eller det är en svinbra grej. Det är också i sån evidensbaserad stressbehandling är det en av komponenterna att komma igång med träning. Och använder själv väldigt mycket. Det är liksom mitt viktigaste, eller ett av de viktigaste i alla fall, verktygen jag har för att palla tuffa perioder, intensiva perioder. Jag minns att vi pratade om det första gången jag var här, för något år sedan eller när det nu var, jag minns inte. Då tror jag att jag nämnde det, att så här, har jag en riktigt jävlig period, då istället för att plocka bort träningen så typ adderar jag träning.
Jag minns att du sa det. Ja. Jag minns att du sa att det är just då man inte ska plocka bort
träningen. Ja, och det är väldigt många som plockar bort träningen då. Alltså det är det som är det här problemet med återhämtning. Att folk brukar, det första som åker är sånt som är återhämtande. Ja. Oavsett om det är träning eller om det hänger med kompisar eller skogspromenader. Det är det första som åker. Ja. Alltså när man behöver det som mest, den här grymma ironin då. Men jag brukar inte slarva med just träningen. Resten kan jag plocka bort, men jag behöver det för att funka. Och det har egentligen dubbla effekter. Alltså dels en skyddseffekt så att man får, det blir mindre skadeverkningar från stressen. Mm. Man blir bättre på att ta hand om, alltså rent så här biokemiskt, det som händer i kroppen. Och sen så blir man också mindre stresskänslig.
Mm.
Och det är ju bara gå till det här med liksom lägre vilopuls och så. Mm. Det är ju bokstavligen att vara mindre stresskänslig egentligen.
Mm.
Mm. Så att super på det sättet. Det är bra för sömnen som vi har pratat om. Mm. Och alltså, vältränade personer sover i regel bättre då. Mm. Och stress och sömn är så himla nära kopplat till varandra. Alltså att om man får till sömnen så blir man också stresståligare då. Så att det är väl det som är det viktigaste om jag ska hålla mitt tal till nationen.
Mm. Träna, ja, men därför ska du träna. Men när kanske man ska vara försiktig med träning? För jag kan ju känna så, om jag är skitstressad, då kan jag känna så här, fan, den här träningen gjorde mig ännu mer trött.
Ja.
Ännu segare.
Men du tänker typ förstörd. Att träning är en stressor i sig.
Exakt.
Också. Mm.
Exakt, det är det jag kan tänka, att det kan vara en stress i sig. Men jag har ju också fattat att det kanske inte är... Jag tänker, om man skulle ta nyanserna i det.
Ja.
Kan det vara vettigt att kanske inte högprestera på träningen?
Ja, verkligen.
Om det är hög stress.
Jättebra poäng. Att man kan vara snäll mot sig själv på det sättet. Att precis koppla bort prestationsdelen och behålla njutningsdelen, eller vad man ska säga det.
Där tror jag många är dåliga hos oss.
Så att man kan kanske släppa trackingen och mätningarna, eller vad vet jag. Att man har en lite mjukare approach till sin träning i tuffa perioder och tänker att nu gör jag det här för att må bra, för att orka och sådär. Kanske ta det lite lugnare. Det tycker jag är en väldigt bra poäng. Och sen så finns det ju förstås det här med överträning och så. Jag har ju definitivt klienter där jag faktiskt får ta en sån approach. Att nu behöver du kanske gå ner från fem pass i veckan till två eller så.
Exakt. Jag tänker så här att jag kanske just i stunden nu förstår varför det här kan vara förvirrande. För jag tror att många kanske tänker som mig och även vår målgrupp som håller på med träning. Liksom, och vi pratar, i övriga avsnitt så pratar vi också om hur du ska träna för att det ska vara bra. Mm. Och det är att ta i som fan, skita ner dig, failure. Vi pratar liksom vad som ger effekt.
Ja.
Så jag tänker så här, frågan är om inte folk ska börja få en lite nyanserad bild av ordet träning överlag.
Mm.
För mig är träning att du ska bli bättre. Men man kanske ska skifta orden lite till att så här, motionera, att röra på sig, att röra på kroppen, få upp pulsen lite grann, att alla de här hälsoeffekterna kommer från det.
Ja.
Men man kanske inte ska träna hårt om det är superstressigt. Jag vet inte, alltså, för jag tror att vissa kan se träning som att så här, nu jävlar, alltså, jag ska bli bra på det här.
Men jag tänker att det beror på rekord. Jag tänker att det beror på vart du är liksom i alltså så här, det är allt från liksom att du är nybörjare till liksom avancerad tävlingsnivå och allt däremellan. Och om du är väldigt bra på någonting, så behöver du även ha de här lätta passen. Och om det är väldigt mycket stressorer, tänker jag, från andra delar av livet, så tänker jag att så här, okej, men kan du inte bara maintaina? Alltså, och för någon kommer det vara så här, okej, men du är ute och springer en mil. Men för den personen kanske det är så här, ja, men jag springer en lugn mil.
Ja.
Jag springer annars maraton.
Mm.
Alltså,
nej, men jag tänker det är relativt till individen.
Det är jätterelativt, tänker jag.
Verkligen.
Men det kan fortfarande vara träning, men alltså att man inte liksom ändå behöver klassa det som motion. Att det ändå är så här, men du vet det här.
Ja, det är frågan, det är frågan. Ja. Det är filosofiskt det här. Ja. Det här blir så här, jag kan ju se det som motion om du inte tränar för att bli bättre på något.
Mm. Ja, jag vet inte.
Visst, alltså jag tänker så här. Jag sa ju att vi har de här 10 behandlingskomponenterna då, och var man lägger krutet beror helt på individen som man har mitt emot sig. Så där. Och om det är en person, alltså ibland är det ibland är det perfektionism, eller liksom behandla den så här, perfektionism, prestationsångest.
Mm.
Och om jag har en sån klient som tar med sig sin perfektionism och prestationsångest in i träningen också, då får man ju vara inne där och peta. Att nu behöver du, alltså prestationsångest i ditt liv på advokatbyrån och på gymmet.
Känner mig så träffad. Är ditt, som advokat.
är ditt stora stressproblem.
Yeah.
Så att där behöver vi jobba med att du ska få öva på att vara inte så perfekt.
Mm.
Du ska få kanske vara på gymmet utan att prestera. Alltså då tänker jag, med en sån person kan det vara jättebra att så här, absolut, gå till gymmet, men färre pass, färre reps. Mm. Alltså, du behöver chilla lite. Du kanske inte ska mäta nu ett tag. Jag hade någon klient en gång, där minns jag att vi plockade bort trackingen på löpningen.
Mm.
Så att liksom, ut och spring så att du mår bra av det, men försök hitta glädjen i det istället, ta bort den här prestationsbiten just där och då. Och sen så när du är på en bättre plats så kan du kanske köra på igen.
Men var det att inte ens titta på klockan? Alltså, jag menar så här, man kan gå ut och sen så behöver man kanske inte, du vet, tracka, du vet, din pace.
I det fallet var det, vi tog bort Runkeeper eller vad det var.
Ah, ja, jag fattar. Men för att jag kommer ihåg första gången jag började springa i mitt liv, jag var så här 13-14. Då var det bara så här, jag kollade bara på klockan, typ så här, ah, men nu är det så här mycket, och sen sprang jag bara. Och sen så liksom, det var en ungefärlig tid.
Ja, fan vad
alltså,
mysigt.
Det var inte så här, men jag köttade på, tror jag. Jag blev bättre och bättre. Ja. Så jag hade min runda. Och jag liksom,
inte optimerat det.
Nej, jag sprang in Converse.
Tracking liksom. David sitter och ser stressad ut. Här.
Nej, men jag var också 13. Liksom. Det är bra Converse. Att jag inte kom in. Det fanns, jag typ hade min första mobil. Alltså, det fanns nog, jag vet inte om det fanns stoppur där. Ja, men, jo, jag kanske hade stoppur i mobilen. Men det var liksom inte som nu, de här klockorna där det är så här i hörlurarna. Det är så här, nu måste du öka takten, nu måste du minska takten.
Men jag tycker det här är jävligt, alltså jag tycker det här är skitintressant, för det är så kul, för det är så här, det finns ju komponenter på perfektionism, om jag tar mig själv. Där kan det ju vara så här att om jag ska säga, men nu ska du styrketräna för att må bra, då kan jag känna så här, ja, då måste jag veta syftet. Men okej. Okay. Då kan jag göra någonting annat som är roligare. Alltså
som, och det är kanske det som är, jag vet inte, vad säger du Björn? Det är kanske det som är grejen, så här, ut och spela badminton. Eller så här, träning är ju, alltså man kan ta ut sig jättemycket.
Ja, exakt.
På alla olika sätt, egentligen.
Verkligen, verkligen. Och, men det är bra att du säger ta ut sig, för att det har man sett i stressforskningen, att för att den ska få effekt på stress så behövs det ändå liksom, pulshöjande motion. Alltså pass av, jag minns inte exakt, men det är nog en timme plus sådär. Alltså man ska...
Men det ska ändå vara någon sorts medelintensiv träning.
Precis, inte lägre, för då får man inte riktigt de här goda effekterna. Och minimum 2 gånger i veckan, tror jag.
Jag tänkte mer så här, om jag ska sitta med en benpress nu så ska jag köra lite lugnt för hälsa. Då kan jag tänka så här, ja men då... kan ju annat. Det är inte kul.
Men jag tycker ändå att vi har landat i att det är träning, eftersom det ska vara att man måste ta ut dig. Alltså det finns det liksom grader av det också. Alltså jag behöver inte köra ett tröskelpass eller köra till failure på varenda, alltså på varenda vad heter det sätt.
Nej, för just nu har jag ju alltså så som i och med perfektionismen och i och med nörderiet och i och med framåt och i och med vad som krävs, Så är det ju hårdare och hårdare. Ja. Det blir ännu tuffare.
Och det är också helt okej. Okay. Alltså, jag menar, jag är inte generellt emot, alltså man brukar skilja mellan, vad är det man kallar det, perfektionistisk strävan och perfektionistisk oro. Alltså perfektionistisk strävan, det är ju nice med människor som vill bli fulländade och strävar efter något svinbra. Så där. Problemet blir det när man, eller folk som mår dåligt av det, brukar vara sådana som får väldigt mycket ångest och oro och sådär, när man inte såhär, den här veckan var inget bra liksom, och så mår man piss över det. Så att det är inget fel i sig på att vilja bli grym.
Det är jättebra nyansering, för så känner jag absolut inte, utan för mig handlar det mer om att det passar inte just nu med all annan stress. Det är inte så att förut kunde det vara så att det var så här, för mig i alla fall. Förut kunde det vara så, nej, nu har jag fuckat allting om jag gjorde det här. Nu är jag mycket mer relaxed, för jag fattar hela grejen, så hur det funkar så. Utan för mig kan det vara så, oh shit, jag har så hög belastning i massa andra saker att jag har inte utrymme för så här hård träning just nu. Utan då kanske det här måste chilla lite grann för att sända utrymmet.
Ja, precis. Nu kommer jag att tänka, jag sa ju till er att jag liksom aldrig skippar träningen när jag har stressperioder, utan tvärtom ser till att träna då. Men faktum är att jag brukar tillämpa det, att jag är liksom snällare med mig själv. Alltså det är så här, jag behöver inte följa mitt vanliga schema utan kan frångå det.
Men
däremot vill jag bli svettig och få den goa effekten.
Så exakt så har jag det just nu. Och det jag brottas med är att så här, ja men fan, jag vill ju pusha mig här nu någon gång, men jag får inte tid till det för att det är för mycket annat. Men jag fattar precis den här perfektionismen, att nojan om att du har förstört någonting om du gjorde en övning mindre. Den grejen har jag kommit över för 5 år sedan. Men den hade jag också.
För alla här som liksom lyssnar på det här, som är liksom ute efter muskler, då har vi ju snackat i många poddavsnitt att det här att bibehålla muskler är så mycket, mycket lättare än att faktiskt pusha sig och bygga de där musklerna. Så att det är liksom, vi har råd att ibland backa lite. Och jag tycker att krävs det, gör det liksom, tycker jag. Det tycker jag vi har fått bekräftelse här. Jag kan tycka, alltså en så här praktisk grej, jag kan tycka att det, nu när jag har varit på gymmet så mycket, jag kan tycka att det är nice att vara där. Jag gillar miljön och det förstår jag att inte alla gillar. Men jag kan faktiskt så här lalla mig igenom ett pass någon gång och så här, ja, men det var ändå nice att vara här. Och det är oftast förknippat med att man känner lite människor där och sådär. Det, så
det kan vara liksom svinmysigt att dralla på gymmet.
Ja, men exakt. Och jag förstår verkligen inte att inte alla gillar det. Men så här, ja.
Nej, alltså hitta
då någonting som du gillar, tänker jag.
Nej, jag tycker inte det är så jättekul att hänga bara för att hänga. Men jag har ändå förstått att om jag inte gör det så händer saker. Jag blir det, stillasittande och grejer. Alltså det är bra för kroppen. Liksom. Jag får stretching.
Det är lite rörelse, det är lite stretching, det är lite liksom så här sociala interaktioner. Det är liksom...
Man har underhållit.
Ja, ja.
Ja, nej men grymt.
Men jag tänkte ta en sista grej. Jag vet inte om vi hade några fler frågor egentligen.
Nej,
men du sa någonting det där med prestation framför allt. Och jag ville bara lyfta en grej. Det jag vet, jag har tävlat rätt mycket inom karate då.
Mm.
Och jag vet att det har snackats lite om det här i det liksom i den kretsen att okej, nu har jag vunnit den här tävlingen och det är skitbra och jag har varit perfektionist och sådär, men så här, okej, nu måste jag vinna nästa gång också, så att man liksom aldrig hinner njuta av sin liksom av liksom det man har åstadkommit, utan det är så här, nu måste jag liksom försvara den här titeln nästa år eller när det nu är. Den stressen, har du erfarenhet, har du pratat med människor som är liksom så pass det här? Jag skulle vilja djupdyka lite i det. Liksom att så här, okej, men nu har du gjort någonting fett bra. Men du hinner liksom inte ens uppskatta det. Mm. För du tänker bara, någon kommer ta ifrån mig det.
Mm. Ja, det tycker jag att jag stöter på ibland.
Ja.
Och inte bara träningsrelaterat, utan på...
Såklart.
På andra sätt också.
Och ett säljare eller någonting.
Nej, men samma här. Jag har aldrig firat, alltså numera försöker jag så här... Ja, för mig är det så, ja, men det är ja, bock nu dit, nu framåt. Ja. Allt är framåt så man aldrig stannar.
Just det. Alltså en sån person kan jag få träna på att...
Gå ut och äta middag.
Ja, men precis, att liksom stanna upp på olika sätt. Alltså att inte vara så himla mycket i framtiden jämt.
Ja, exakt.
Det finns lite olika angreppssätt där. Men ibland är det typ så här meditationer, att liksom bara vara här och nu, du vet.
Ja.
Och det behöver inte vara att man... Det behöver inte vara så här grönt te och tibetanska klockor. Och så här,
man vill inte tappa det.
Den flumgrejen. Alltså, mindfulness är ju faktiskt att... Alltså det kan vara mindfulness och bara liksom... sitta på bussen och ta in sina medpassagerare. Det är också så här mindfulness i vardagen, eller bara lyssna på musik med aktiv uppmärksamhet. Det kan vara att alltså bara stanna upp och känna hur maten smakar typ. Det är också mindfulness, så det behöver inte vara den här flum-grejen. Men den typen av övningar kan man ge till sådana personer, bara hitta liksom njutning och värden i livet här och nu.
Det är väl så närvarande.
Ja.
Men är det då lite, för man brukar snacka om det här, liksom fira små vinster.
Ja,
det
också.
Fira, och det behöver inte vara att du ska ut och klubba. Utan...
Precis, fira små vinster, det är en jättebra princip i livet i största allmänhet tycker jag.
Vi är ju dåliga på det.
Verkligen, ja. Mm.
Jag tror jag och Pavle var så här, ska ta en middag eller ska ta en middag? Eller?
Fan, ni som har så mycket att fira.
Ja, men vi suger ju på det.
Skärp er,
killar. Vi bara... Vi låtsas bara vara hårda på podden, men vi är jättemässiga egentligen.
Vi firar när vi har nått upp 200 avsnitt. Du vet,
det är så höga mål.
Det är alltid
så
här.
Nu får du köttbit.
Nej, men jag måste också erkänna, vi är väldigt...
Ni är sådana uppåt framåt typer.
Ja, men alltså vi glömmer bort oss själva lite. Ja. Och så.
Nej, men att fira är en jättebra grej. Det är, liksom, det är verkligen att man manifesterar. Nu stannar vi upp och njuter.
Ja. Nej, och, exakt. Vi blir bittra till slut.
Ja.
Och sen så får vi... Så får vi en käftsmäll och sen så fortsätter vi.
Ja.
Så tar vi av oss offerkoftan igen så fortsätter vi. Ja. Men det blir ju aldrig liksom så här. Ja, men det är macho.
Ja. Ja, men i alla fall, jag ville liksom lyfta den aspekten, för det är en stress i sig kan jag tycka.
Ja.
Att känna liksom att så här, nej, men jag måste göra det igen. Jag måste vinna igen. Jag måste prestera igen. Jag måste vara årets säljare nästa år också. Mm. Eller jag måste få det här betyget nästa år också. Alltså, det måste du inte, men så här, det vore kul såklart. Men Det hjälper inte att du går runt och nojar över det hela tiden.
Precis, och sen så det är ju något med det där också att man knyter sitt till liksom människovärde så himla mycket till en viss grej. Ja, den där karatetiteln eller säljartiteln. Alltså, så att då kan det handla också om att man måste liksom öka, om man tänker livet som en tårta så får man göra andra delar av livet till större tårtbitar. Mm. Att nu ska min partner få bli viktigare för mig eller kanske något annat intresse. Att man, så att inte ens liksom liv och identitet är helt upphängt på en enda liten grej. Så.
Exakt det jag tänkte säga, att så här, det blir din identitet att du måste upprätthålla det här snarare än att,
men det är så många
identitet. Och så blir det en stress i sig att så här, åh nej, jag måste fortsätta med det för annars förlorar jag den här identiteten. Så har jag känt ibland på sociala medier faktiskt också, att så här, inte kunnat fira eller ta in vissa saker för det är så här, jag måste fortsätta producera saker för att upprätthålla. Folk har förväntningar på mig att jag ska fortsätta. Och du vet, mina DMs är fyllda av så här, kan du ta det här, kan du ta det här, vad är det här för skitsnack? Och då blir jag ansvaret, alltså att jag har skyldighet att så här bemöta det här. Mm. Men egentligen är det så här, alltså jag är inte Batman. Ändå. Men ja, det blev en psykologtimme här.
Verkligen.
Vi skickar faktura till. Du får skicka faktura till.
Nej men fan, grymt. Det här var ett jättebra avsnitt. Och vi gick igenom stress som vi har velat. Och det här var liksom en miniserie med dig, Björn.
Så ja, precis.
Vi tackar så jättemycket. Och återigen, jag visar upp boken här igen. Det här är den senaste, men du får faktiskt berätta om vad var det för andra böcker? Du
pratar med pengar på dem också.
Ja, just det.
En stressbok.
En stressbok som heter Tid att leva, sen boken som heter En perfekt natt och sen så en bok om ledarskapspsykologi som heter Helikopterfaktorn.
Yes, också omtyckta människor som är den senaste då. Ja. Om du vill bli omtyckt av människor.
Mm. Kan man anlita dig också? Jobbar du fortfarande? Eller
ja, dock, nej, typ inte faktiskt, tyvärr. Jag jobbar en dag i veckan så att nu är det fullt under överskådlig tid.
Jag fattar.
Men jag föreläser ju, så att det kan man anlita mig för.
Ja. Det kostar mer att anlita Björn.
Men det är det värt. Det är det värt.
Om man vill, allt har sitt pris.
Men lyssna på podden också. Där gås väldigt mycket igenom också, eller hur?
Ja, verkligen.
Dumma människor.
Och det, vi har något för typ alla. Det är bara att scrolla sig igenom. Vi har gjort flera hundra avsnitt så det finns ämnen som intresserar vem som helst.
Nice.
Grymt. Riktigt bra.
Grymt. Tack så mycket för att du tog dig tiden, Björn.
Tack för att du fick komma.
All right. Ha det bäst.
Ha det bäst. Tja.